När vi läser Apostlagärningarnas bok så kanske vi ganska snart blir uppmärksamma på vissa upprepningar som där förekommer. Här förekommer i denna bok i Apostlagärningarna. Jag har den uppslagen just nu. Och det är ganska intressant. Vad är det för upprepningar? Påfallande är väl att Paulus omvändelse, aposteln Paulus omvändelse, återges tre gånger. För det första i 9:e kapitlet, det är första gången. Som ett led i själva berättelsen. Andra gången är det i 22:a kapitlet, också ett led i berättelsen, men i och för sig. Men det är då Paulus berättar själv inför folket i Jerusalem. Tredje gången i 26:e kapitlet och han får tillfälle att tala inför konung Agrippa. Tre gånger får vi alltså i Apostlagärningarna höra om hans omvändelse. Från att han var Saulus, farisén som förföljde Guds församling, till att han blev Paulus aposteln. Som på ett alldeles särskilt sätt betonade vikten av att hedningarna fick höra evangelium. Och det hade ju också naturligtvis att göra med att han hade vissa svårigheter att liksom vinna förtroende i Jerusalemförsamlingen, eftersom han hade förföljt så strängt och torterat och även dödat medlemmar i församlingen. Det var inte lätt för den församlingen att acceptera honom som ett vittne, en lärare, en som hade blivit Jesu lärjunge. Men Barnabas var det som ryckte in och förmedlade liksom kontakten. Enligt Apostlagärningarnas 9:e kapitel och 27:e vers. Men det innebar inte att Paulus var särskilt mycket i Jerusalem, för det var han inte. Vi kan se att det finns en tendens hos Simon Petrus som inte finns hos Stefanus, definitivt inte. Och inte heller hos Paulus på samma sätt. Vi kan till exempelvis se, vi läste Petrus predikan i kapitel 3 i Apostlagärningarna, hur han under det att han talar strängt och förebrående till det äldste, till överste prästen och till saduceerna framför allt, och predikar budskapet om livets första, Jesus, och hur han har blivit korsfäst och att det har skett enligt Guds plan. Då kommer han att liksom runda av det här på ett vis. Det står så här i 17:e versen i 3:e kapitlet. Nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta, alltså korsfäst Jesus, eller utlämnat honom till att korsfästas. Nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta därför att ni inte visste bättre. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan som han förut genom alla sina profeter. Genom alla sina profeters mun hade förkunnat, nämligen att hans morde skulle lida. Det här är ju ett tonfall och en hållning som verkligen lyser med sin frånvaro hos Stefanus, som avslutar sin predikan med en häftig anklagelse. I 51:a versen i 7:e kapitlet i Apostlagärningarna låter det på det här viset. Ni hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga anden, ni lika väl som era fäder. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? Det har ju dräpt dem som förkunnade att en rättfärdige skulle komma. Han som ni själva nu har förrått. och dräpt. Så avslutade Stefanus sitt tal. Fanns alltså en annan. Han talade sig liksom inte varm på det sättet som Simon Petrus gjorde. Han talade sig snarare kall. Och det är ju så att Jesus föredrar antingen varm eller kall, säger han, till församlingen i Laodicea. Alltså, om Petrus söker förbrödra sig med dem han talar till, så gör Stefanus definitivt inte det. Tvärtom, han markerar kraftfullt distans. Men det här är ju också någonting som vi så att säga finner hos aposteln Paulus. En mer konsekvent hållning kanske. Men det är inte alltid lätt. Vi kan ju se att Paulus i sin tid får tillrättavisa Simon Petrus. Som alltså tenderar att samla judarna framför allt omkring sig. Och inte öppna riktigt för hedningarna, konstigt va? När de möts är det i Antiochia, alltså Paulus skriver om det här i sitt brev till Galaterna, hur han fick tillrättavisa Simon Petrus som plötsligt inte kunde sitta tillsammans med hedningarna och äta. Petrus å sin sida försvarar Paulus i sitt andra brev, så skriver han verkligen, han rekommenderar aposteln Paulus. Alltså i Nya Testamentet så ser vi att Paulus angriper Petrus, åtminstone vid ett tillfälle. Petrus försvarar Paulus, åtminstone vid ett tillfälle. Men det här är naturligtvis, det måste ha varit något av ett verkligt dilemma för de första kristna i Jerusalem. Hur ska vi predika Jesus för dessa våra landsmän som faktiskt på särskilt sätt har bidragit till Jesu död, så att inte trots allt överskuggar då den här tragiska händelsen med Jesu död, överskuggar det faktum att evangelium är ju ett nådens budskap. Ett nådens budskap. Och här kommer ju aposteln Paulus in. Som verkligen en mycket sällsam Herrens tjänare. Farisén och förföljaren som blev krossad och som sedan lyftes upp för att predika budskapet. Paulus lär ju överhuvudtaget, det lär ju betyda liten tärning. Och det är som att han kastas ut och det kan utfalla en så, en si. Och det gör det också vid olika tillfällen. Vi kan inte påstå att Paulus alltid har så stor framgång på alla platser, men ibland har han verkligen det. Är då apostlagärningarna en försvarsskrift för den kontroversiella aposteln Paulus? Jag skulle vilja säga det är en försvarsskrift för missionen. Därför att det finns också en annan upprepning som görs. Om inte tre gånger så är i alla fall två gånger. Och det är när det kommer till Simon Petrus och hans syn i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Hur han ser en syn som direkt talar för att det är tid, hög tid nu att predika inte bara för judar utan även för hedningar. Och den här synen upprepas ju i det följande kapitlet. Ska vi läsa hur det går till här? Det är Apostlagärningarnas 10:e kapitel. I Caesarea bodde en man vid namn Cornelius. En hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran. Verkligen en romare. Han var en from man som fruktade Gud tillika med hela sitt hus. Han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud. En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds ängel som kom in till honom och sa till honom: Cornelius. Han betraktade honom förskräckt och frågade: vad är det, Herre? Då sa ängeln till honom: dina böner och dina allmosor har uppstigit till Gud och är i åminnelse hos honom. Så sänd nu några män till Joppe och låt hämta en viss Simon, som också kallas Petrus. Han gästar hos en garvare vid namn Simon, som har ett hus vid havet. När ängeln som hade talat med honom var borta kallade han till sig två av sina tjänare och en from krigsman, en av de som hörde till hans närmaste följe, och förtäljde allt sammans för dem och sände dem åstad till Joppe. Och det var ingen som hade några invändningar, märkligt. Vad säger kejsaren om det då? Nej, det var ingen som ställde den frågan. Men vi fortsätter. Men dagen därefter, medan dessa var på vägen och nalkade staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att bedja. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man nyss tillredde maten föll han i hänryckning. Han såg himmelen öppen och någonting komma ned som liknade en stor linneduk och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som levar på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom: stå upp, Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade: bort det, Herre, jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången kom en röst till honom: vad Gud har förklarat för rent, det må du icke kalla för oheligt. Detta skedde tre gånger efter varandra, sen blev duken strax åter upptagen till himmelen. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett skulle betyda, hade de män som var utsända av Cornelius redan frågat sig fram till Simons hus, och det stannade nu vid porten. Och det här leder alltså aposteln till att gå över tröskeln till en hedningshus. Första gången i Nya testamentet. Inte första gången som en hedning får möta Kristus, men som det första gången som det någon går in i hans hus, en hedningshus. Och den här synen, vad betyder den då? Att Petrus blev uppmanad att äta, fast han såg att det var i den här duken som sänktes ner alla slags fyrfota djur och krälande djur som lever på jorden och alla slags himmelens fåglar. Att äta, så att säga, alla slag, det går ju helt i strid med Mose lag som stadgar så bestämt i tredje Mosebok och i femte Mosebok att man ska verkligen inte äta av alla djur. Det står att det är en skillnad mellan rena och orena djur. Jag kan läsa på i tredje Moseboks elfte kapitel. Det står: Herren talade till Mose från början där. Herren talade till Mose och Aron och sa till dem: tala till Israels barn och säg: dessa är de djur som ni får äta bland alla fyrfota djur på jorden. Alla de fyrfota djur som har klövar och har dem helkluna och som idissla, de får ni äta. Men dessa ska ni icke äta av de idisslande djuren och av dem som har klövar. Kamelen, för han idisslar väl, men har icke klövar. Han ska gälla för er så som oren. Klippdassen, ty han idisslar väl, men har icke klövar. Han ska gälla för er såsom oren. Haren, för han idisslar väl, men har icke klövar. Han ska gälla för er såsom oren. Svinet, det har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar icke. Det ska gälla för er såsom oren. Så delas det alltså upp. Och det här kapitlet är ganska långt, tredje Mosebok 11 kapitlet. Och det räknas upp fåglar och det räknas upp olika slags djur, små djur och stora, som är orena, klassas som orena. Och i den här synen Petrus såg att det fanns alla slags djur. Och Petrus fick höra en röst: stå upp, slakta och ät. Och Petrus har bestämda invändningar. Men budskapet är ju klart, vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt. Skulle alltså det göras en jämförelse mellan människor och djur här, liksom man inte skulle hålla djur för orena och oätbara, så skulle man inte heller hålla hedningar för orena och sådana som man inte skulle kunna umgås med. Ja, det verkar vara den rätta tolkningen. Nu steg Petrus ned till männen, står det, som väntade på honom, och sa: se, här är jag, den som ni frågar efter. Av vilken orsak har ni kommit hit? Ja, då får han veta det då. Och han följer de här männen till Cornelius hus. Och det står att det gick till så här då i 25 versen. Då nu Petrus skulle träda in, gick Cornelius emot honom och betygade honom sin vördnad i det att han föll ned för hans fötter. Men Petrus reste upp honom och sa: stå upp, också jag är en människa. Och under samtal med honom trädde Petrus in och fann många vara där församlade. Och han sa till dem: ni vet själva att en judisk man förbjudet att ha något umgänge med en utlänning eller att besöka en sådan. Men mig har Gud lärt att icke räkna någon människa för ohelig eller oren. Därför kom jag och utan invändning hit när jag blev hämtad. Och nu frågar jag er, av vilket skäl ni har låtit hämta mig? Då berättar Cornelius om den här änglasynen. Och han säger i 33 versen: då sände jag strax bud till dig och du gjorde väl i att du kom. Och nu är vi alla här tillstädes inför Gud för att höra allt som har blivit dig befallt av Herren. Simon Petrus skulle äta. Han skulle inte äta hedningarna, men han skulle äta med hedningar. Och man kunde inte förvänta sig att hedningar skulle ha allt på bordet som Mose hade stadgat om var tillåtet att äta. Ja, då håller alltså Petrus sin predikan här. Och jag tror det är tredje, men inte fjärde predikan av Petrus vi tittar på. Men det här är nu i Cornelius, hedningen Cornelius, i hans hus. Vers 34 i Apostlagärningarnas 10 kapitel. Då öppnade Petrus sin mun och sa: nu förnimmer jag i sanning att Gud inte har anseende till personen, utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tas emot av honom, vilket folk han än må tillhöra. Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet känner ni. Den förkunnelse som gick ut över hela Judén sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade. Förkunnelsen om Jesus från Nazaret och om hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Till Gud var med honom. Vi kan själva vittna om allt vad han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Likväl upphängde man honom på trä och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bli uppenbar. Väl icke för allt folket, men för oss som redan förut av Gud hade blivit utvalda till vittnen och som åt och drack med honom sedan han hade uppstått från de döda. Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda. Om honom bär alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu så talade, och vi ser ju hans predikan här, verkligen tar med själva begynnelsen, om ni ser, av Nya Testamentets historia. Nya Testamentet. Medan Petrus ännu så talade föll den heliga ande på alla dem som hörde hans tal. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blev uppfyllda av häpnad över att den heliga ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, så som en gåva åt dem. Jag tänk, vad förunderligt. Det som om något skulle vara heligt och som något skulle vara reserverat, alltså för det heliga och utvalda folket, Israels folk, som genom Mose alltså hade helgats för sin särskilda uppgift. Att vara en bärare, om vi säger dem så, av Guds ark, av Guds närvaro bland nationerna på jorden. Nu föll den helige ande själv över hedningar. Otroligt, Jesus själv lämnade aldrig Jakobs hus. Han såg ju sitt uppdrag som att det skulle utföras inom gränserna för Israels folk. Men efter hans död och uppståndelse så gav sig hans apostlar ut i världen på hans uppdrag. Och i det här fallet då kom till hedningens hus. Hedningen var Cornelius. Det finns saker här som är, tycker jag, beaktansvärda. När Jesus var verksam så stod det att samla sig omkring honom folk som man allmänt höll för att vara tveksamma personer. Syndare, skökor och publikaner. Sådana som hade liksom fallit igenom det mosaiska skyddsnätet som ju det skriftlärde rådde över. Genom sin uppfattning av Mose lag. När aposteln Petrus nu kommer ut i världen till hedningarna, ja, då är det till en man som ivrigt söker Gud. Petrus liksom lägger märke till att han fruktar Gud och övar rättfärdighet. Och det skulle bli liksom kontaktpunkten också vid flera andra tillfällen, därför att när apostlarna predikade evangelium så börjar man vanligtvis i synagogan. Och då utspelar sig liksom i kanske mindre eller större skala samma dramatiska kamp som hade utkämpats i Jerusalem. Att judarna, en del håller med, andra stöter ifrån sig budskapet, kanske de flesta judar gör det. Men hedningarna som sitter där och som har velat liksom bli betraktade som hedningar som fruktar Gud, de tar emot budskapet och gläder sig med rätta då. Man kan ju fundera på evangeliets väg. Hur har evangeliet kommit till oss här i Norden, här i Sverige? Det var under många århundraden så var vi helt utan alltså någon som helst kristendom. Tills den romersk-katolska kyrkan då sände sina missionärer från biskopsdömet Hamburg-Bremen. Sen var det åtskilliga århundraden som Sverige var romersk-katolskt. Man kan fundera på hur pass rent evangelium då som folket fick. På 1500-talet så kom då reformationen med Martin Luthers lärjungar från Wittgenstein. Och tanken med den var ju att det rena, klara gudsordet skulle predikas på ett sätt så folk förstod det. Och Tyskland blev alltså under lång tid en källa då, en inspirationskälla för Sveriges folk. Under 1800-talet så började det bli mer England och så småningom USA då, som tog över en dominerande roll som spridare av evangelium i världen. Jag talar nu som att evangelium endast kommit till oss. Det har utgått från oss också. Har det inte? Det är en annan historia. Har hedningens hus i Sverige verkligen på ett så allvarligt sätt tagit emot budskapet att det har kunnat förvandla oss? Efterhand som tiden går, vi vet Jesus talar om det här, detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Efterhand som tiden går, evangelium predikas, så kommer också änden närmare. Och änden kastar sina mörka skuggor över tillvaron. Numera. På ett sånt sätt att det finns alla anledningar att väldigt stort allvar akta på det profetiska ordet. Som talar om en farlig tid. Till exempel i andra Timoteus brevs tredje kapitel och på många andra ställen. Är du här? Är du vid radioapparaten eller sitter du och lyssnar vid datorn som inte ännu har tagit emot Jesus, men vill göra det. Som ännu inte har tagit emot anden, men vill göra det. Tänk på det här, att Jesus själv har sagt, den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut.